Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag är det äntligen dags för er alla att få lära känna Spotify CHRO Katarina Berg lite bättre och hur man faktiskt bedriver HR på Spotify. Många av er har säkert lyssnat tidigare på Katarina på olika event, men min känsla är att i just det här avsnittet kommer vi faktiskt lite djupare än man brukar. Men det får ni bedöma. Fokuset i avsnittet är data, analys och AI, eftersom det är en sån viktig del i hur man bedriver HR på Spotify. Men vi kommer även in på väldigt många andra områden inom HR och värdet för organisationen. Eller kommer in på, allt hänger ju faktiskt ihop. Som Katarina säger så är det inte så stor skillnad på vad som behövs i olika typer av organisationer. Utan det är vår förmåga att använda teknik och data för att använda våra resurser på bästa sätt. Då är det inte att HR-kompetensen svarar på enkla frågor som skapar värdet, utan då är en bot bättre så att HR kan lägga tid på de frågor där hela kompetensen behövs. Så om du vill bli inspirerad till varför du ska börja använda mer data och teknik som AI inom HR och dessutom vilket värde det faktiskt ger, så ska du lyssna på hela det här avsnittet. Och om du känner att du behöver mer kunskap på området för att vara bekväm med hur du gör, så ska du investera i dig själv. Jag genomför både utbildningar på temat men också separata coachtillfällen om det passar dig bättre. Det viktiga är att du, där du befinner dig, har en bra grund att stå på. Du hittar info på hrdigi.se under kompetensutveckling. Välkommen till HR-digitaliseringspodden.
Tack snälla.
Jättekul att äntligen få ha dig på besök. Vi har ju försökt ett tag.
Jag är jätteglad att det blev av. Nu är du på min sida.
Katarina, jag tänkte vi börjar lite med sådär bakgrund. Även om många nog tror sig ha en väldigt bra bild av dig och av Spotify. Men kan inte du berätta lite om dig själv och bakgrund och hur du hamnade i HR och valde det lite?
Ja, men nu är man ju så gammal så det blir en lång version, men jag ska försöka ta den korta. Ja. Jag är från en liten håla utanför Göteborg som heter Torslanda, som är mest känd för Sveriges första flygplats, Volvo antar jag. Och uppvuxen med en pappa från Sverige, en mamma från Japan, har en äldre syster. Och pluggade grundskolan i Torslanda, gymnasiet på centrala Hisingen, och sen visste jag inte vad jag skulle bli. Och åkte till USA ett år på ett stipendium. Och under det året så brevväxlade jag, så gammal är jag, med min syo som hette Per, som var jättetrevlig. Och han skickade mig olika, ja det hette väl pamfletter eller broschyrer på saker som jag trodde var intresserad. Och en dag dampte ner i min brevlåda i USA, någonting som heter P-linjen. Mm. Och alla ämnen där talade till mig förutom statistiken och tänkte så här, ja de fem poängen kan jag kanske blunda för. Och så var jag väl inte vilt glad i företagsekonomin, men förstod hur viktig den skulle kunna bli. Så då sökte jag. Och på den tiden så behövde man ha jobbat minst ett år för att få söka P-linjen personal- och arbetslivsfrågor. Och sökte till Lund i första hand, Uppsala andra och Göteborg, min hemstad, tredje hand. För man kunde bara ha tre val. Och fick nej, för det saknades 2 veckor av arbetslivserfarenhet. Mm. Så då gick jag tillbaka till mitt sommarjobb som jag hade haft flera år. Köra truck på Volvo. Körde truck ett helt år. Pratade med förmannen och sa så här, kan jag få jobba här? Jag behöver jobba för att få arbetslivserfarenhet. Absolut. Så då körde jag truck i ett år. Och sen så sökte jag P-linjen i Lund igen. Kom in. Det var min första kärlek att få jobba, tror jag, med HR. Men sen har jag haft, och det hette personal då. Man jobbade med personalfrågor. Man var oavsett kön. Oavsett hur man själv identifierar sig så var man personalman. Och sen var jag personalutvecklare. Och sen har det rullat på i olika branscher varenda gång jag bytt jobb. Men jag har blivit vid min läst. Jag är beteendevetare, glad för att vara beteendevetare och älskar fortfarande mitt jobb. Men också haft förmånen att nästan, ja men inte på någon befattning väl, har jag bara haft HR från det att jag blev chef. Utan
okay.
Jag har haft IT, jag har haft kontorsservice, jag har haft, ska försöka, jag tänker här nu på svenska vad det kan heta.
Ja precis, du pratar väl mest engelska antar jag.
Jag gör det och jag har nog gjort det på de senaste befattningarna jag haft i alla fall. Men kontorsservice, IT, jag har varit sändningschef när jag var i tv-branschen. Jag har varit ansvarig för strategiteamen, jag har varit ansvarig för branding creative och så vidare och så vidare. Och lite olika konstellationer, men jag faller alltid tillbaka till, och det som faller sig naturligast är väl att arbeta och vara ansvarig för HR-avdelningen.
Mm, mm. Och nu, vad har du för roll på Spotify?
På Spotify är jag just nu, ska jag lägga till, är jag ansvarig för det som vi kallar HR och det som vi kallar för Global Workplace Services. Och för att förtydliga kanske för lyssnare är ju för att hade du frågat för ett tag sedan, då var jag också ansvarig för Brand and Creative. Frågat nyligen så var jag också ansvarig för Strategy Operations för hela företaget. Och nu har jag inte det. Och vi får väl se om du hade frågat på andra sidan årsskiftet. Då kanske jag har lagt till några saker. Mm, för det är så vi arbetar.
Ja. Mm. För nu spelar vi in det här i december, bara för att klargöra. För vi vet inte exakt när jag kommer sända ut det här.
Mm. Och då kanske jag har en annan portfölj som jag är ansvarig för. Ingenting är beständigt och allting är under rörelse. Och det är väl därför man också är kvar så länge som jag har varit.
10 år.
Mm, ja. Det är inte klokt.
Ja. Men de här rollerna som du har haft tidigare då, jag läste ju på då, Swedbank, Rusta, Kanal 5, 3. Och hur skiljer sig det mot ett bolag som Spotify? Är det att jobba med HR, är det samma sak eller är det olika?
Ja, men det är både och. Jag skulle säga att de här olika faser som en organisation är, de här hjärtefrågorna eller de centrala frågorna, hur man attraherar människor, hur man rekryterar människor, hur man onboardar människor, hur man utvecklar människor, hur man gör att människor vill vara kvar lite längre än kanske man är på andra arbetsplatser, och hur man tar sig an nya roller och att man hela tiden försörjer centrala roller och inte bara chefsroller utan också de här expertrollerna och den stora massan av de här individuella liksom, bidragsgivare i en organisation. De är ju lika. Men sen beroende på om det är en startup, en scale-up eller om det är en mer mogen organisation, så har de ju olika tryck på sig och de ter sig ju olika och processerna ser lite olika ut. Och det här som också människor drabbas av, ja, men livet, saker som är problematiskt, spelmissbruk, matmissbruk, alkoholmissbruk, drogmissbruk, de ter sig också ganska lika oavsett vilken bransch det är och hur moget företaget är. Skilsmässor, depressioner, neurodiversity, de är rätt lika. Men sen så, det är ju ganska tydligt att stora, små företag, internationella eller helsvenska företag, globala företag, att det kommer på en annan komplexitet och i den typen av verksamhet jag är nu. Jag vet att när jag var på Kanal 5 så pratade vi om att vi jobbade ganska så snabbt. Och sen när jag var i en annan startup som hette 3, inte TV3 utan då mobilföretaget 3. Då sa vi, oj, här arbetar vi väldigt fort. Och det tyckte jag då, ja, men det var nog snabbare tempo här. Tills jag kom till det här företaget där jag insåg att om allting ska ske på alla flanker i alla tidszoner i världen och företaget är byggt och designat från början som ett globalt företag, då kan en liten sak förändra sig eller man kan röra på en sak eller det kan vara någonting som händer i Holland som får en påverkan i USA som då får en påverkan i Jakarta. Och väldigt få företag som inte är unga, jag säger inte att vi är unika, jag säger inte att vi är mer komplexa, men ett ungt företag som har varit digitalt från början och har haft ambitionen att vara global, är byggt på ett annat sätt än de flesta, om vi nu ska prata jämföra med svenska företag, som är mycket större och som är jättefina varumärken och som är fantastiskt framgångsrika. Men de började de facto som svenska företag som då ökade sina marknadsandelar och gick ut. Så att de är fortfarande ganska svenska, om nu inte ett kinesiskt bolag eller amerikanskt har köpt upp dem. Så att på det sättet så tycker jag att det skiljer sig väldigt mycket. Men sen är mycket sig likt. Människor är människor är människor är människor.
Precis.
På gott men, och väldigt lite på ont. Men, och när jag säger ont är väl så här att de ställer till det för sig ungefär på samma sätt. Och har samma problem och samma utmaningar oavsett bransch.
Mm.
Så att det är lika roligt idag som när jag tog min examen för över 30 år sedan.
Kul alla de som pluggar just nu så att höra det, eller hur?
Ja, men jag har så förmånen att få träffa studenter från olika universitet som läser det som heter PAO-programmet idag. Och det skiljer sig lite ju från P-linjen, men jag gratulerar dem till att ha valt världens roligaste arbete. Och det kommer vara arbetsamt säkert tidvis och det kommer vara nyttigt och jag tror aldrig har varit så viktigt som det är just nu. Just med de spännande intåg vi ser framförallt inom teknik.
Mm.
Och någon form av, vill inte säga kanske paradigmskifte, men det är en ny era som kommer. Både i livet men också tror jag i arbetslivet.
Mm.
Och där människan i fokus kommer vara intressant och viktigt på olika sätt och av olika skäl.
Ja, det är så viktigt att förstå människor att det, framöver, tänker jag också.
Mm.
Mm, mm. Men hur hamnade du då på Spotify? Du hade ju varit på ganska stora bolag. Det här var ju väl en startup när du...
Ja, det kan man tänka sig. Men så här är det ju nästan varannan gång. Som jag sa, jag har bytt bransch från varenda gång jag bytt arbete och haft förmånen att göra det. Och jag ska också villigt erkänna att det var en slump. Det var inget jag planerade från början. Men sen när jag började se att det hjälper till med det egna lärandet. Man är ju, lätt att man hamnar i någon form av blåkopia av sig själv. Att det som fungerade på Prim Petroleum kommer säkerligen fungera på Kanal 5 eller SBS. Hette det när jag jobbade i Discovery idag. Och då kanske det fungerar även i telco. Då kanske det fungerar i bank och finans. Och då, men det gör det ju inte. Och det andra är ju att om man tittar noga. Så när jag gick in på Kanal 5 så var det ju också en startup. Och sen går man in i mogen bransch och då får man en helt annan roll. Då kanske man är lite mer pådrivaren och den som är lite entreprenöriell i en stor mogen bransch med mogna kunder, mogna produkter och mogna tjänster. Och sen går man in i Tre som var ett startup.
Mm.
Då Investor tillsammans med Hutchinson Whampoa skulle då hitta den nya typen av telefoner. Det var ju innan smartphone. Men det var ju efter den här GSM-eran.
Mm.
Så vad Tre ville göra var ju information, kommunikation och underhållning. Där du vill, när du vill och hur du vill. Men täckningen och tekniken var inte riktigt där. Så varannan gång lite startup, varannan gång ett Swedbank. Varannan gång en liten startup, varannan gång Volvo. Eller varannan gång ett startup, varannan gång ett Prim Petroleum. Och då blir man kanske den som är lite... har varit med förut och varit med i lågkonjunkturer och inflation, liksom inflation. Vad gör man då? Och när kan man kanske bli lite fartblind? Och lite bromsande effekt kanske. Lite, jag vill inte säga vuxen, för det är klart att alla som ser möjligheterna och inte har samma erfarenheter. Men så det blir helt olika roller och det har jag tyckt var... roligt, ibland frustrerande, men väldigt utvecklande att gå dels från olika branscher men framförallt också göra de här hoppen mellan moget företag och ibland övermoget företag till en startup eller en scale-up. För det gör ju också att du hela tiden måste lära dig och anpassa dig. Och varje företag har också sitt egna språk.
Mm.
Det är ju ett eget habla-babbla som man ska förstå. Tills man bara, aha, men det här är samma sak som vi omnämner på det här sättet. Eller som jag är van vid. Och många saker är också nya, vilket är roligt.
Ja, och då tror jag att många ska veta, hur ser Spotify ut idag?
Mm.
Hur många är ni? Hur mycket chefer? Hur mycket HR?
Under scale-up-fasen och framförallt den andra scale-up-fasen, ja, men då hade vi ju nästan i 15 år på raken varit i någon form av hypertillväxt, anställd otroligt mycket människor. Och när man har tillväxt så blir det ju rätt många gånger så att ja, men du har en chef och så håller han, hon eller den på och rekryterar upp en avdelning. Så då kunde vara en chef och två anställda för att sen skulle, eller medarbetare eller som vi kallar dem, bandmedlemmar. För det skulle sen bli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kanske i det teamet. Och sen så började vi plana ut här för att egentligen komma fram till att nu ska vi nog ta det lite lugnt här och se vad är det vi gör. Och vi har ganska nyligen rättat till så att vi har det som man kallar inom mitt språk och fackspråk men tittat över hur många nivåer har vi. Och vad är effektivt och vad är vettigt och vad blir mer stimulerande för medarbetaren att det blir väldigt mycket nivåer i en ganska platt organisation. Och det andra, det som man också pratar inom HR om span of control, okej, hur många och vad, när blir man som mest effektiv?
Mm.
Och när det blir för många team som gör samma saker men för små, så kan man ju helt plötsligt hitta någon annan i sin egna liksom, swim lane. Eller att det är 2, 3, 4 team som nästan arbetar med samma saker. Då kan man ju, tror jag, om man tar ett steg tillbaka och om man bara teoretiserar eller om man bara forskar eller studerar sig, så här, men hur dum är man då? Och varför gör företaget det här misstaget? Jag tror inte att det är särskilt dumt. Däremot så tror jag att det är ett ganska, om jag vågar mig på uttrycket, klassiskt misstag som inte är ett misstag. Du måste med någon frenesi gå in i nya marknader. Du måste ha någon form av tilltro och i de här skedena, då behövs alla de här människorna. Det är duktiga människor som gör viktiga saker. Men sen kommer det ju platåer där du börjar titta så här, okej, vad ska vi centralisera? Vad ska vi hålla fortfarande decentraliserat? Och då upptäcker du att du har några dubbletter och tripletter.
Mm.
Stor skillnad från att du har människor som kanske inte levererar eller att det inte går bra, utan bara det här, i den här storleken. Så på din enkla fråga, hur många är vi? Så skulle jag säga att vi är 7200 ungefär.
Mm.
Och det beror lite på om man räknar med, har vi konsulter, har vi inte konsulter? Har vi människor som jobbar med projekt som är väldigt tillfälliga, någonstans mellan 2 till 6 månader? Men säg 7500 så är jag nog väldigt nära sanningen av dem som inte jobbar för något annat företag än Spotify.
Men vad tänker du då på span of control? Apropå att vi pratar om det.
Ja, men när man börjar gå in i lite mer mognadsfas, nästa år så fyller vi 18 år. Inte, ja, men från tanken och grunden. Och ser oss nog själva, i alla fall i de mogna marknaderna, som ett litet moget företag. Sen jämför du med de här företag som fina kronjuvelerna i Sverige som har 320 år på sin nacke eller 180. Då är vi fortfarande en liten tonåring. 1-8, 1-12. Där någonstans är du ganska effektiv. Mm. Du kan fortfarande hålla dina 1-1s på weekly by weekly. Du kan fortfarande ligga ganska nära ditt team utan att all din tid tar att bara coacha eller stämma av vissa saker och så vidare. Och sen beror det såklart vad det är för verksamhet.
Mm.
Och det beror också vad dina medarbetare är och vilken typ av roll de har och hur mycket de behöver. Och om de är nya på arbetet och de är nya på arbetsmarknaden överhuvudtaget, då krävs det ju lite mer tid. Men någonstans mellan 1-8, 1-12 är ju ett ganska, och det är ganska universellt.
Mm.
Alltså där är ju inte vi unika på något sätt.
Nej, för jag tänker mycket på allt det här materialet som har kommit nu från Centrum för Global HRM i Göteborg, de två rapporterna som bygger på Cranet-studierna. Mm. Har du tittat på dem?
Ja, det har jag. Jag tycker att de gör mycket spännande saker där nere. Och jag tycker också att det är lite lyxigt, om jag får uttrycka mig på det sättet, att vi inom HR numera har forskning som är riktat direkt till oss. Annars har det ju varit lite så här, man har hittat intressanta saker, framförallt i Harvard. Man har hittat liksom saker som de gör på MIT, men de tittar på effektivitet på kontor och så vidare. Så har man fått pussla ihop lite själv. Men det har inte funnits någonting för skråt per se fokuserat. Och då tycker jag ju att nere på Göteborgs universitet, och jag tänker också med Stefans liksom professor, så det är spännande. Ja, det har jag. Jag tittar på det där. Och det som jag tycker att man ska tänka på, både när man tittar på forskning och data, mycket kommer ju från någon form av faktasamlande i verkligheter och verksamheter. Men rätt mycket också är ju ibland någon teori eller någon hypotes. Och det vet man ju själv när man både pluggar det och när man ibland sätter sig och flöjer de här. Det ska ju också vara genomförbart och det ska ju spegla olika branscher, industrier, hur det verkligen ser ut. Så du måste ju lägga någon form av kritiskt tänkande, precis som du läser en artikel eller läser en bok. Men jag tycker att det är intressant.
Mm. För jag tänker mycket på, jag som nu har varit i den här branschen och tittat på hur kan man bättre använda digitalisering, data och så vidare inom vårt skrå, inom HR.
Mm.
Och har sett väldigt mycket och ser också skillnader mellan olika branscher. Precis. Hur mycket HR finns det i den branschen och hur ser man ut i strukturerna. Men det har inte funnits något att liksom hänga upp det på, utan bara så här ser jag.
Mm.
Och jag ser ju att med fler HR skulle jag säga att det kanske fungerar lite bättre om man tänker på digitaliseringstakt och faktiskt vara effektiv.
Mm.
Men så kommer deras rapporter och då blir jag så glad, för då har jag något att hänga upp det på.
Jag tycker att jag är så dubbel till det där, för jag håller med dig 100%, så det är inte det jag är dubbel till. Utan jag är så dubbel till att väldigt länge tyckte jag emellanåt att det fanns inte så mycket data, precis som du är inne på. Men egentligen den fakta och de forskningsrapporter som kommer nu bekräftar ju egentligen vad väldigt många människor som har varit intresserade av de här frågorna och har varit erfarna har sagt.
Mm.
Och då på något sätt så blir det så här, i många organisationer tycker jag många vittnar om och säger, aha, ja, då har ni rätt och då var det riktigt på riktigt. Medan ja. Det här ordet som man vill värja sig emot, tror jag många gånger, och som vi inom HR använder, så här, ja, men min erfarenhet och min intuition och min kompetens säger mig att. Mm. Och då har det varit så här, nej, men då kan vi vifta bort det.
Mm.
Och så kommer de här rapporterna som säger exakt det som väldigt många seniora, duktiga människor, ja, juniora för den saken skull också, duktiga personer har sagt. Och det är klart att det är skönt, då har man ett belägg, och då är det tydligen så att de i organisationen som inte har orkat lyssna på en också lyssnar. Men det är också väldigt märkligt på något sätt.
Mm.
Om du har en massa specialister med kompetens som ger dig råd. Och jag tror att folk ibland tror att intuition till exempel är något flummigt.
Mm. Mm.
Men intuition är ju inget annat än erfarenhet. Och erfarenhet är inget annat än att du har samlat datapunkter. Och du har också så att säga, både collect och connected the dots. Men det är väl bra att vi har ett institution ju, som hjälper oss med det idag.
Precis, och jag känner ju ibland att jag har blivit ifrågasatt.
För exakt.
Så där är inte hos oss. Det är det som behövs på något sätt, för min del i alla fall. Men jag håller med. Man ska lita mer. Och då är det en fråga, men det kanske vi inte ska prata om nu. Men hur man skapar den här kraften i organisationen. Ja. Att kunna få den rösten för att kunna uttrycka och få skapa de förändringar som behövs, som kan skapa en bättre organisation.
Mm.
Jag tänker mycket hållbarhetsrapporteringen kan hjälpa oss där. Men det var ju inte temat för dagens träff.
Nej, men det är intressant. Det kanske är en podd i sig.
Ja.
Hur man får det där gravitas, så att det du säger ändå. Och det är väl det jag håller mig dubbelt i. Jag tycker ju många gånger att man får hitta det beroende på vilken bransch man är i. Och så får man leda saker till bevis, oavsett om det finns en forskningsrapport eller inte.
Mm.
Och jag tror att det handlar om, att min erfarenhet i alla fall, att jag har legat rätt nära data och försökt paketera det på det sättet. Anpassa budskapet, oavsett om det är en CFO som behöver förstå, en CEO, eller om det är en CTO eller en CPO eller vad det nu är. Och också ha en förståelse för att ja, de kanske gärna vill se en graf. De kanske gärna vill prata i siffror eller besparingar och så vidare. Men att du ska kunna berätta din story, inte bara ha liksom siffror eller säga så här, lita på mig. Det funkar kanske inte alltid. Men det borde göra det egentligen.
Men då måste man ju bygga sin plattform först. Mm. Så då kanske man måste prata deras språk. Kombinerat med sitt eget språk. För att kunna få den rättigheten att prata och kunna stå för sin. Det kanske är där du är nu inom Spotify.
Ja, men jag tror det. Men jag tror också att det kanske, jag brukar i alla fall få det här slängt till mig, och jag förstår att inte det är slängt för att man tycker så här, vad roligt för dig. Men så här, ja, det är lätt för dig som har den relationen med den vd:n. Men då tänker jag så här, jag har inte haft en enda vd eller ledningsgrupp som sett likadan ut. Så det kanske är så att jag också har knäckt någon kod om hur man arbetar med olika ledningsgrupper för att få den plattformen. Och det förtroendet för att nej, vi ska inte göra så. Vi kanske skulle kunna göra så här. Det här blir bättre för helheten och så vidare. Så att jag claimar tillbaka den lite nu, att inte det är så att jag har haft så lätta ledningsgrupper och så lätta vd:ar som har älskat people-frågorna, HR-frågorna eller personalfrågorna, vad de nu har kallats där jag varit. Och det är inte heller så att jag är så himla klok och jag har gjort allting rätt, utan jag tror man måste hitta någonting som gör så här att om vi ska ha den där platsen vid bordet och vi ska prata om de här frågorna, för att allt annat går egentligen att kopiera förutom organisationsformen och människorna som är där just där och då, så borde du få ha rätt mycket plats på agendan och de strategiska frågorna. Och det tror jag att jag har hittat kanske en nyckel till.
Ja, jag funderar på vad är den nyckeln då?
Mm.
Men det kanske är det här med att ni jobbar mycket med dataanalys. Nu vet jag inte hur mycket du har gjort det i andra?
Jag tror att många faktiskt, om jag ska slå ett slag för HR-människor, för jag tror att det handlar om paketeringen. Det här med nyckeltal, det tror jag faktiskt de flesta HR eller personal eller people-avdelningar alltid har jobbat med. För Nyckeltalsinstitutet och andra sådana här organisationer, vare sig man har tagit fram dem själv eller fått ett hjälp med ett framework eller liksom ett format. Det tror jag alltid har funnits, och det har också funnits typiska nyckeltal oavsett om jag tror på dem eller inte, som man alltid har mätt. Mm. Oavsett om det är personalomsättning eller sjukfrånvaro eller frisknärvaro eller sådär. De har ju alltid funnits. Mm. Och då är egentligen inte steget så långt att jobba med data och liksom people analytics på ett modernare sätt.
Mm.
Jag tror att den stora skillnaden, mitt sätt att arbeta på Spotify och tidigare organisationer är ju egentligen det här att vi har ju hjälpmedel, vad man nu vill kalla dem för, som är betydligt mer sofistikerade och mer intuitiva att använda sig av. Och att de används inte bara av HR utan hela organisationen. Och här tror jag det skiljer sig. Och det här bygger jättemycket på såklart att jag har haft turen att i mitt team ha en person som överser det vi kallar HR Insights, vilket jag tror kallas People Analytics i de absolut flesta organisationer. Och de är inte bara bra på analys och siffror eller bygga de här verktygen, för de är rätt svåra att hitta, eller i alla fall jag har inte hittat någonting någonstans som jag tycker är good enough. Och det är inte det att de inte är detaljerade nog eller smarta nog, men de är så här, det är så nästan jobbigt att dra en rapport eller dra slutsats, eller jag kan inte prata till dem, så att det är nästan så att HR skulle behöva bestå av 100% analytiker. Och jag tror att min approach, och som Gary som är ansvarig för de här sakerna hos oss är överens om, att de är några få som är det, resten av oss är beteendevetare. Och det är just i det där giftermålet av att han har skapat ett instrument som vi kallar DISCO, och som vi brukar säga, det är där våra siffror come to dance.
Mm.
De är enkla, det är också byggt precis på samma sätt som om du tänker en gammal LP-skiva med låtar och våra playlists. Så man känner igen sig i hela Spotify-världen med hur Spotify-plattformen är uppbyggd. Så jag har ett skivkonvolut med mitt ansikte på istället för Donna Summer.
Mm.
Och på det skivkonvolutet så skickar datan, kan man säga, de låtarna jag väljer att lyssna på oftast. Sen säger den så här, om du drar ut låten om attrition ofta och kanske lön, comp och ben och någonting annat. Diversity, inclusion, belonging, data. Då borde du kanske vara intresserad av den här låten också. Och sen ger den mig det i paketerat sätt som jag ett kan prata direkt till, två jag kan få ut bilder som jag kan prata direkt, och tre den visar på saker som jag borde vara intresserad av. Både det som är liksom utanför normalfördelningskurvan, men också det som är så här, det här taktar på jättefint, Katarina.
Mm.
Så du behöver inte de här låtarna om du inte tycker om dem. Du behöver inte titta på dem så ofta. Så DISCO hjälper till där, och det tror jag är en annorlunda, för att helt plötsligt så är det ju så att jag har aldrig varit med om att en vd annars bara säger, jag var inne och tittade i DISCO. Jag har lagt till lite nya låtar i min liksom skivsamling Daniel X. Liksom.
Mm, mm.
Eller hela det exekutiva teamet också refererar till det. Ja, men det var en sak jag inte förstår. Kan du förklara det för mig? Kan min HRBP förklara det för mig? Eller kan jag vända mig direkt till Gary som är liksom den som har designat detta?
Mm.
Och där tror jag ju att vi är lite bortskämda, att vi har någonting som är så lättkonsumerat.
Mm.
Hjälper mig. Jag kan dra det sittande sitt möte om jag sitter med min ledningsgrupp som HRBP. Jag kan känna mig trygg i att jag kan förklara det. Det ser snyggt och aptitligt ut. Och det hjälper oss att fatta till exempel, var ska vi gå in? Var ska vi lägga ett kontor? Okej, hur ser det då ut med lön, belöning? Hur ser det ut med arbetsrätten? Hur ser det ut med talent density? Hur ser det ut med alla de här sakerna? Hur lätt är det att hitta ett kontor på den orten? Hur ser det ut med bostäder i den huvudstaden? Allt det kommer ju upp. Och då kan det vara så här, vi kanske borde ligga i Brygge istället för Bern. Eller ska vi ligga i Bryssel? Liksom?
Mm.
Och då där är klart att det blir ju intressant och du blir ju en strategisk rådgivare on the fly. Vilket annars förut var mer så här, vi drar de här rapporterna en gång om året och de är så stora och de är så mycket svart text på vit bakgrund och det är så tråkigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag låter lite viktig när jag drar det här. och här blir det ju någonting som är inne i alla samtal vi har, oavsett vad det är för samtal och vem som är initierad dem.
Jag tycker det där är så otroligt intressant. Och funderar mycket över hur ni har tagit den resan dit. För då har du ju data både som är, det finns flera olika aspekter, nu ska jag sortera här i huvudet. Det är både att man har egen data, men man använder också extern information som man kombinerar ihop.
Mm.
Sen också hur man sen får den här datan att komma till sig.
Mm.
För det är ju inte heller helt enkelt att det kan bli, om man krånglar till det, att folk ska fylla i en massa saker. Så hur har ni kommit till den här att kunna ha det här verktyget som då blir som en storyteller utifrån varje individ, låter det ju som?
Dels skulle jag säga att Arvid, som är ansvarig för hela den enheten, är en väldigt kreativ och såklart en väldigt klipsk person som är duktig på alla delar inom HR. Så även om hans förtjupningsområde är egentligen compensation and benefits, så är han också i basen, jobbade med rekrytering nu många år, gick tillbaks in på universitetet och också läste ekonomi. Så han har liksom både en HR-bakgrund och en ekonom-bakgrund. Sen är han en av de mest kreativa och filuriga personer jag någonsin haft förmånen att arbeta med. I det teamet så finns det ett People Analytics team. Så att han har inte bara CompoBen och Total Compensation, utan han har också HR Insights. Chefen för det teamet, Gary Monroe, som ansvarar egentligen, han hade kunnat jobba på vilken avdelning som helst, nu råkar han bara på våran HR-avdelning. Han hade platsat på vilken insights- eller analysavdelning. Så han jobbar egentligen med data warehouse. Men vad han gjorde var att inte komma in och säga så här bygger man det. Eller jag vill göra någonting som jag går igång på som är superexpert. Utan han vinnlade sig om att förstå Spotify först. Och sen så satt han och funderade en sommar som den skotte han är. Och tyckte så här, oj vad det blev tomt på kontoret i juli. Ja. Och började titta på lite citat från Daniel. Om företaget som sådant och också plattformen. Gick in och tittade rätt mycket på. För istället för att bara spela låtar eller podcast eller numera audiobooks också. Hur är den här egentligen ihopsatt? Och började översätta det in till hur skulle ett data warehouse med people-glasögonen på kunna se ut? Och nu är man ju, om man lyssnar på det här, då tänker man så här, det där är ju jättebegåvat. För att det är ju att ta något jättekomplext, först göra det ännu komplexare för att sen förenkla det enormt mycket. Och tänka utifrån användaren.
Mm.
Hur kommer användaren känna igen sig? Så första gången man såg Disco när han gjorde en demonstration av den, då satt ju min ledningsgrupp på HR och bara gapade och sen började skratta lite nervöst och sen började applådera. För det var så revolutionerande och jag har ju hört så många andra människor prata om det där. Jag har hört rätt många människor som livnär sig om det där. Jag ser ju många företag som bara gör det och säljer till sådana som oss. Och det här är någonting helt annat.
Mm.
Det är något helt, helt annat. Och vi vet ju varje gång vi både får en så att säga en nudge, en knuffning. Och så här, du behöver titta här eller det kommer upp liksom i mitt dagliga flöde. Eller när jag aktivt själv går in och tittar på någonting. Eller som jag sa, jag sitter i ett ledningsrumsmöte och vi börjar prata om någonting. Och man bara skjuter upp Disco på liksom stora skärmen. Att jag inte sitter där och känner så här, oh, vad var det nu jag skulle hitta det där? Eller fippla runt och börja känna mig osäker och inte kan prata till. Jag vet redan när jag öppnar att jag kommer hitta, för att det är så intuitivt.
Mm.
Och två, jag vet att jag också kommer kunna prata till det, fast jag försökt att sammanfoga två olika spellistor eller låtar som inte riktigt varit innan. För att det är så enkelt, vilket gör att det är så genialt, vilket gör att man förstår att bakom gardinen är det ju jättekomplext. Och kombinationen Arvid och Gary har ju varit gudasänt. Mm. Så är det ju. Och varenda HR-avdelning som kommer på besök, vi hade Netflix här och gjorde ett utbyte, vi gör det med lite företag emellanåt och öppnar upp och är bara väldigt så här, det här är the good, the bad och kanske ganska ugly, men inte för att det är ugly på det sättet att det är nasty, utan här har vi provat saker, det gick inte alls bra.
Nej, precis.
Helt transparent och my god, den är det. Och då demade han inte bara disco som var det första. Sen har han tagit fram ett hårtech som vi kallar Scout som hjälper oss egentligen. A talent growth, succession planning och matcha. Och det sitter ihop med Echor som är ett internal talent marketplace. Demokratisera egentligen matchning av möjligheter och individer. Också igen, precis som du har artister på en sida och så har du lyssnat på en sida. Och så matchar du det genom AI och genom tekniken. Mm. Så att det inte de här, jag springer på Anna varje dag i korridoren och därför nu när jag har en ledig tjänst och en befordran, då blir det ju Anna för Anna, ja, känner precis. Jag. Mm. Nej, då är perfekta matchningen för det. Han, hon, den sitter i Sydney. Har aldrig varit i Sydney, känner inte den personen. Men jag gör mig själv, organisationen och åderlåter både och om jag inte tar den här på en intervju.
Mm.
Går det sen att jobba digitalt därifrån eller behöver man vara närmare tidszonen? Då har man i alla fall tittat på den perfekta kandidaten istället för förbisett den. Plus att den individen kanske inte ens visste att det var ett jobb ledigt med på pappret basen i Stockholm eller New York för att man tittar egentligen bara på jobb som är lediga någonstans från Singapore till Nya Zeeland för den tidszonen. Så det hjälper oss att göra det. Och nu sist ett bounce liksom. Och alla de här låter ju som en gigantisk fabrik. Av så här, men alla de bygger på ett nytt behov. Och egentligen det här som Josh Börsen säger också. Ni kan sluta leta efter ett perfekt. Så har vi byggt det som ett litet ekosystem.
Mm.
Men alla de drar ju tillbaka på din fråga. Hur matar ni in det? Att de matar varandra. Mm. Men sen håller vi också på att lära AI. För det är inte perfekt från början. Nej. Och ibland har jag ju själv fått så här. Det här mentorn vore perfekt för dig. Eller det här tjänsten vore perfekt. Och man bara, nej, det vore den faktiskt inte. Jag tror inte att de vill ha mig på liksom finansavdelningen. Det vore faktiskt en närmare katastrof. Men genom att gå in och säga så här, nej, det här är inte intressant för mig. Eller nej, det ligger inte i linje med mitt skillset.
Mm, mm.
Så lär vi ju AI. För det är ju inte bara att produktavdelningarna och teknikavdelningarna har rätt till AB-testning. Det har ju vi också.
Mm.
Och AI är ju bara så begåvat som det är än så länge. Men det blir bättre och bättre. Matcherna blir bättre och bättre.
Jag menar, vi kunde ju inte göra allt det här som du pratar om utan AI.
Absolut inte. Absolut
det är
inte.
En otrolig förmån att få bara i det här tiden när vi kan dra nytta av det.
Verkligen. Jag har hört flera intern som har sagt det. Men jag hörde också Joel Hellmark på Sana Labs. Eller de säger nog bara Sana idag. Men så att innan nästa års utgång så kommer alltså generativ AI vara 50% bättre än vad det är idag. 50% bättre. Och då har vi ju sett själva, eller hur, alla vi som har provat oavsett vem som ligger bakom och vilket märke och vilket namn det har, förbättringar bara i år.
Mm.
Och då skulle det då bli dubbelt, eller hälften så bra som dubbelt så bra som nu. Ja, det går väldigt, väldigt fort. Ja.
Och det kan man ju komma till att det finns ju också för- och nackdelar. Men just det här när man kan använda det just inom HR-området och data, dialoger och allt det här, det är helt fantastiskt.
Ja, och det hotar ju ingenting. För när det kommer till de här sakerna som jag tror folk tycker är läskigt, eller i alla fall de som människor som inte ens har satt sig in och börjat prova som tycker att det är läskigt, då tror jag att det är förändringen i sig som man är värt mot. Ingenting av det vi pratar nu tar ju bort någon mänsklighet, utan det ökar ju egentligen bara chanser, det förbättrar. Det tar också bort en del saker som vi var tvungna att handjaga förut. De här ganska repetitiva, tråkiga arbetena som var tidskrävande. Det frigör ju tid för HRS, HRBP och andra att jobba med det som är unikt för dem och som bara de kan, alltså det som egentligen tillför organisationen. Så det ser jag bara. Men sen är det ju andra saker som jag tror du måste ha dina principer. Hur kommer du använda detta? I vilken nytta? Men det är ju inte tekniken i sig som är ond. Människor med felaktigt uppsåt har alltid funnits. Och det kan inte vara en orsak varför man ett ställer sig vid sidan om. Eller som jag tycker kanske mest synd om dem. I vårt skrå men också andra skrån. Som säger så här. Ja, när AI kommer. Ja, men det har redan varit här.
Mm-hmm.
Och det har varit här i flera år och flera decennier. Och som sagt. Våran grundtjänst bygger ju på det.
Mm.
Både LLMs, alltså large language models, och också generativt AI.
Mm.
Så hur skulle du annars kunna rekommendera saker och se på beteenden? Men jag tänker också, om man går till sig själv för att förklara och förstå. Så när vi är intresserade AI DJ, så är ju det också en sak som folk inte blir rädda för. Och jag tänker att det har faktiskt en pedagogisk funktion, det här. X, som är den här rösten som föreslår olika, han finns ju på riktigt, det är en kollega till mig.
Mm.
Och jag tänker att det finns ju ingen människa som tycker att det är obehagligt att han AI har koll på vad du lyssnar på. Och paketera det, om du nu vill ha en röst. Sen är det ju många som väljer bort det för man vill göra sin egna playlist, eller man vill inte att han ligger där som någon form av radiohost som vet ungefär vad du vill. Fast det är ju inte han, fast det är ändå han.
Ja, precis.
Eller det här att saker som jag har sagt i den här podden. Mm. Jag kan inte spanska särskilt bra. Jag kan inte heller finska så bra. Men nu ganska så snabbt, och även om vi skulle spela in med film nu, eller alltså video, så med läppsynk, och så finns ju fortfarande inget hotfullt i att jag helt plötsligt, om man väljer det och föredrar det, att vi, du och jag, pratar på spanska.
Nej, precis.
Mm. För det är ju inte någon som lägger ord i munnen på oss, så som tekniken är tänkt att användas. Det är behjälpligt och hjälpsamt för många människor. Det är ju i så fall om någon skulle sitta där och klippa och klistra och få mig att säga någonting som jag inte har sagt här. Men det kan man göra redan idag. Det tar bara lite längre tid, så att säga. Så att jag tror man måste hålla koll på vad är det för etik och vad är det för principer som vi alla ska vara lite rädda för. Men tekniken är här och den är per se inte ond. Mm. Den kommer också göra mycket för mänskligheten. Som till exempel framtagare av nya mediciner och vacciner och så vidare. Det går ju mycket fortare än att en människa ska sitta och korsköra. Vad det här, vad det här, vad det här.
Och jag tänker mycket på hur vi vill ha en massa saker i vårt privatliv. Vi vill ha de här förslagen på låtar. Och jag använder mycket det här radio för att jag vill ha någon känsla. Och sen när jag är ute och letar efter saker, jag vill bli föreslagen. Mm. Jag vill ha rekommendationer om allt från filmer och liknande.
Mm.
Men sen så när det kommer innanför företagets väggar så blir det liksom lite känsligare då. Plötsligt när det handlar om oss och vad vi delar med oss. Och då är man väldigt rädd för att, så att säga, sätta det som hårda datapunkter. Det är där som jag känner att många inom HR är rädda för att börja. Jag menar, allt från att titta på diversity inclusion och ha det och mäta känslan av inkludering och jobba med det.
Mm.
Fast det är jättenödvändigt att jobba med. Och man kan inte vara rädd för datan heller.
Nej, jag tror rädsla brukar aldrig vara bra, oavsett vad det är för rädsla och hur den ter sig. Så om man kan komma över det. Och om man som sagt har satt sig ner, vad är vårt syfte och hur kommer vi använda detta? För integritet är ju såklart jätteviktigt.
Mm.
Och sekretess när det gäller vissa saker är ju inte att tumma på, så att säga. Men jag tänker inte att det finns en enda funktion som utbildade människor och som har bestämt sig för att viga sitt yrkesliv till att jobba med någonting som bara, nej, nu struntar vi i det för att nu har vi ny teknik. Jag kan inte se det hända. Så jag tycker att det är viktigt att man håller den fanan högt i det sättet att man påminner sig själv och sitt team om hela tiden att nej, det där kanske tekniken möjliggör, men det ska vi inte göra. Men här, i den här fåran, så jobbar den för oss och för våra medarbetare och för deras kompetensutveckling, för att vi ska ha mer mångfald, för att vi ska vara mera hållbara och så vidare och så vidare. Där gör den ju jättemycket nytta. Mm. Eller sådana här saker som har sparat enorm tid för oss de senaste åren. Det är ju människor så här, ja, här finns någon form av, jag tror nästan flesta företag har någonting som de kallar någon personalhandbok eller en playbook eller vad du vill kalla det. Det är samma sak vad du än, liksom, hur du än sminkar eller flashigare namn du har. Det är hur många semesterdagar har jag och vad är det som gäller när jag ska gå på begravning typ.
Mm.
Och så är det så skönt fortfarande att ringa en person.
Mm.
Mm. Och sen så helt plötsligt kanske du har en bot som då, om du uppenbarligen inte orkar gå in i handboken själv, superdigitala människor. Men man orkar inte det. Och det, vi vet inte, varför gör man inte det? Okej, men då kan du skicka frågan då. Och så sitter en person och säger så här, ja, du har rätt till en dags permission. Istället för att det ska sitta en person, nu gör botten det.
Mm.
Den personen gör ju idag helt andra kvalificerade arbetsuppgifter som han, hon, den blev anställd att göra. Och tycker ju livet är med toppen. Och det var ju inte så här, jaha, då behövdes inte jag. Jo, men förut var det ju alltid så att de sakerna som var mellanmänskliga, där det med fördel två människor ska titta varandra i ögonen eller man ska hjälpa till på något sätt, eller kluriga problem, ja, det var det som fick stryka på foten istället för att säga så här, ja, det är en dag permission, du kan vara ledig då, med full betalning, typ. Det sker ju av liksom en bott idag. Så att jag tror, när man väl har börjat göra det där, och samma sak, den botten svarade ju jättehejkon bacon.
I början.
Först, ja, det gjorde den. Och då hade vi ju både och, så att säga. Mm. Och så övar man upp, och sen så snabbare, gladare. Den är ju gladare då, för den säger,
den är
ju
alltid positiv.
Ja, för den är ju alldeles så här, har du tittat i handboken först? Mm. För det blir ju så till slut när man har svarat på 25 samma frågor samma dag och alla har samma tillgång. Ja, men nej, det har du inte, nej. Nej, men du vill bara att jag ska hjälpa dig med det. Ja, ja, det är en dag. Mm. Mm. Och det säger ju inte botten, den säger så här, vet du vad som är fantastiskt? Ja, du kan ta den där dagen. Mm. Det är din rätt. Mm. Ja, ja, nej, men du har 480 dagar som föräldraledighet. Men prata med din handläggare på Försäkringskassan. Ja, och så låter vi ju inte ibland. Alltså, vi har ju bra och dåliga dagar. Och framförallt när det kommer samma hackspektsfrågor. Så här, åh, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Så att, det finns mycket, mycket som är positivt med tekniken. Men så måste du sätta människan i centrum. Och du måste våga göra det. Men jag tycker ju snarare att vår beteendevetenskapliga grund och kompetens och expertis kommer mer till sin nytta nu.
Mm.
Och mycket mer i designtänkande, men också i ett strategiskt tänkande. För förut så blev det mera de här massfrågorna som tog enormt mycket tid. Så att jag tror att som med chefskap, ledarskap, det har aldrig varit roligare, det har aldrig varit svårare. Likadant med HR, det har aldrig varit roligare, men det har aldrig varit svårare heller.
Men kan man vara, är ni lika många? Alltså, apropå det där med att man förflyttar sig och blir mer data, använder sin data på olika sätt med bottar och tjänster och liknande. Men hur ser det ut som team? Går det ens att jämföra?
Ja, men jag tycker att det är en bra fråga och jag tycker också att den ska ställas. För det tror jag är en annan sak som man är rädd för. På de funktionerna där bottarna är eller där vi använder oss av Disco eller Bounce eller Echo eller Scout, så är vi lika många, det vågar jag nog säga. Men de gör andra saker. De har andra typer av samtal, de ansvarar för andra typer av processer eller frågor. De jobbar med mycket mer komplexa saker idag än enkla saker. Är vi färre någonstans? Nej, jag tycker att det är dragspelet där vi blir färre eller mer. Det är så här, ska vi ta in 4000 människor, ja, då behöver vi vara fler rekryterare. Ska vi ta in färre människor, ja, då behöver vi vara färre. Det är inte riktigt tekniken som gör det. Däremot så även där såklart så ser vi ju andra utvecklingsområden där även rekryteringssystemen, det som kallas ATS-er, blir bättre.
Mm.
Bokning, att det har suttit människor som har suttit så här, när kan rekryterande chef, när kan de andra träffas, när kan rekryteraren, det är ju ett enormt koordineringsarbete. Där är det ju nästan, jag kallar det ju en alltså, digital elektronisk spindel som ibland kan söka kalendrar såklart. Så kanske den koordinatorn eller sourcen kommer vi se färre av. Och då kan man tro så här, ja, men man kan hitta de här, kan, ja, men det, jag tror inte att det kommer påverka så mycket. Jag tror att det är något annat som påverkar om man har en stor avdelning eller en liten avdelning. Jag tycker faktiskt det kommer ställa andra krav på dem du har. De kommer behöva ha någonting som är deras liksom center och expert. Och jag, för mig blir det ju det att du är den enda beteendevetaren i rummet. Så den där utbildningen som många investerar i, den kommer löna sig mer än vad den har gjort innan. Där du kanske kom ut förut och bara jobbade med admin, tror att du kommer jobba med det som är mellanmänskligt och inte personellt.
En sak som jag diskuterade faktiskt häromdagen bara kring, det är ju hur ska då de som kommer ut från skolan, oavsett jobbroll, oavsett om man jobbar inom HR eller ett annat skrå, hur ska man lära, för den här resan från det enkla till det komplexa kräver ju att man har jobbat igenom det. Jag menar, du och jag har ju jobbat länge. Vi har ju våran hela liksom bank av erfarenheter. Och då sätter man ju ihop andra typer av kombinationer. Mm. Men du måste ju komma dit.
Mm. Jag tror att utbildningsväsendet är på det också. Ja, framförallt högskola och universitet. Är att man ska ju bildas där, har man sagt länge, och inte utbildas. Och det tror jag fortfarande kan vara bra. Jag tror också att en av skolans viktigaste roller, förutom det som såklart är uppenbart, är ju kritiskt tänkande. Ja, men var kommer den här källan ifrån? Vem har skrivit den här texten? Hänger detta ihop på något sätt? Är det någon som vill påverka mig, eller är det någon som vill egentligen försöka informera mig? Kritiskt tänkande, kritiskt granskande tror jag kommer vara väldigt viktigt. En annan tror jag, oavsett vilken roll, att du måste ha någon form av teknik. Liksom. Vi har länge sagt att all typ av kodning i skolan, där många sa från början att nej, det är inte intressant. Jag ska till exempel jobba med kreativa yrken. Och då finns ju till exempel artister som tror jag har gjort jättemycket nytta där. Om vi ska titta på hemmafronten bara. En sån som Robin som går ut och säger liksom att hon är ju kreativ som tusen såklart. Och hon har skapat musik på det gamla traditionella sättet. Men det är rätt mycket som också sker. Om man ska dels kanske driva ett eget skivbolag och vara lite independent och så vidare och så vidare. Men att man ska kunna mixtra och man ska kunna producera sin egna musik. Och då kommer tekniken in. Och du blir självständigare och du har bättre kontroll på hela processen. Och det där är viktigt. Och inte bara om man ska bli ingenjör. Och jag kan nästan inte se någonstans där AI inte kommer in. Eller LLMs inte kommer in. Eller kodning inte kommer in. Det skulle möjligtvis vara i besöksnäringen, alltså någon form av hospitality, där det handlar väldigt mycket om det mänskliga mötet och bemötandet när du kommer till ett hotell eller till en vildmark.
Så kommer det ändå behöva använda system, och du kommer ju också absolut. Då kanske i framtiden kunna ha den här disco-plattformen för dig själv och veta hur du ska utvecklas framåt. Och då måste du ju ha en grundförståelse för.
Absolut.
För om du börjar ifrågasätta. Jag menar så här, jag håller ju med, det säger man ju på Europanivå, att vi alla, att vi ska ha en grundläggande digital förståelse. Mm. Och vi måste lära oss det någonstans.
Så det tror jag är viktigt. Men vi pratade på Spotify väldigt mycket och har gjort många år innan pandemin om att försöka rusta våra medarbetare i komplexitet och så att de embrace complexity, för det är, man blir trött av det. Det andra är som vi har försökt utbilda och rusta dem är i polariteter, dualiteter. Vi säger att på Spotify är det väldigt sällan antingen eller, utan det är både och. Också väldigt jobbigt. Och de här sakerna kan man tycka så här, ja men det är smarta människor att klara av det, men det handlar inte om det. För det första är nästan alla människor smarta. Och för det andra handlar det inte om att de som då pappret eller förr i tiden eller teori eller på prov eller i skolan var smartare. Utan det är ju det här att du ska hålla mycket saker i huvudet. Och den tredje saken som vi har övat är du vet inte det du inte vet och du måste på något sätt kunna anpassa till det. Och det gör att jag tror att det var lättare för många av våra medarbetare när vi tog ett snabbt beslut till exempel. När ingen visste någonting om vad en pandemi var eller vad viruset var eller hur detta skulle liksom, skulle det slå ut en hel mänsklighet? Skulle vi alla dö? Skulle det någon gång gå över och så vidare? Att kunna skicka hem folk och säga, ni får jobba hemifrån. Ja, men det är ju bara i Asien än. Vilket några av våra, nej, nu gör ni det. Eran trygghet och säkerhet och hälsa är viktigast. Och vi är ändå 100% digitaliserade, så vi kan göra det. Så nu gör vi det. Och de där sakerna tror jag ju att, även om jag tror att många säger så här, ja men det är jobbigt att det är förändring och det händer saker hela tiden. Men vi har inte försökt jobba på att cheferna ska göra det så enkelt och så komfortabelt hela tiden och försöka ta bort topparna på vågorna. Utan så här, de som klarar av att åka med och anpassa sig och klara av den komplexiteten och rörligheten utan att bli sjösjuka, inte bli trötta. Och jobba med andra saker som gör att du kan vila och ha ledighet och så vidare. Men att det är någonstans någonting du klarar av att hantera. Det tror jag kommer vara viktigt. För det gör ju också att ny teknik blir inte lika jobbigt. Förändring. Att lära av saker, lära nytt. Nej, men upskill är ju jätteviktigt såklart. Reskill är också viktigt och crossskill. Men det finns faktiskt någonting som är viktigt. Så här, offskill är ju också viktigt. Och det som har varit så här, det här är det senaste, senaste, kan ju faktiskt imorgon redan vara helt obsolet. Och det pratar vi väldigt sällan om, tycker jag, i den här skills economy, att alla ska klä på sig och alla ska klä på sig nya kunskaper. Ja, men det finns ju några som man kan också hänga av sig.
Mm.
För att annars blir ju ryggsäcken eller huvudet eller vad du nu vill använda för metafor, det blir fullt.
Mm.
Och det tror jag både samhället och skolan, men också arbetsplatserna, kommer behöva fundera på så här, hur behåller vi vår position genom att hela tiden klä på våra medarbetare, men framförallt också säga sanningarna till dem, att det kommer alltid vara förändring här. Så är det säkert på alla andra platser. Men vi kommer bara säga det upfront och vi kommer påminna dig. Men vi tror att vi har några nycklar som du kan öva på. Komplexiteten, de här olika teknikskiftena. Vi kommer behöva ligga i framkant där. Så vi kanske också slår över eller går in lite före många andra organisationer. Vill du ta det lite lugnare? Kanske du ska jobba någon annanstans.
Mm, mm.
Men jag tror människor har liksom väldigt känsliga morrhår. De vet det de vet, oavsett om du har sagt eller inte riktigt. Och varför då inte klara av att ha den öppenheten och transparensen? Och sen då kommer det ju motstånd, såklart. Det är mänskligt bara, åh herregud, inte igen. Och inte nu igen. Men också kunna då säga så här, ja, men det har, vi gör ingenting nu vi inte har sagt. Och vi gör ingenting nu, vi förändrar inte ett beteende. Eller, det här är ju ingenting vi inte har nästan gett ett löfte om. Men jag tror det kritiska tänkandet, jag tror det här att klara av att leva och verka och må bra och också vila i komplexitet. Att klara hantera osäkerhet.
Mm.
Och också klara av polariteter och dualiteter. Det tror jag kommer vara jätteviktigt.
Mm.
För det kommer i olika skepnader. Och nu pratar du och jag om teknik, men det kommer i andra saker i livet också. Och jag tror mycket av den mentala ohälsa vi ser i samhället är ju att vi har stora mängder människor som har blivit tillsagda att så här ska det vara. Och sen när det inte är så, då blir det jobbigt. Det blir väldigt, väldigt jobbigt att min pojkvän gör slut eller min flickvän gör slut. Det blir väldigt, väldigt, väldigt jobbigt om jag identifierar mig med min arbetsplats, om det tar slut före. För det är egentligen samma sak.
Mm.
Likaväl som när du träffar någon så ska båda parter välja varandra. Det är väldigt sällan så att båda parter gör slut samtidigt. Och det blir ändå sådär, åh herregud, gjorde du slut för jag gjorde nu.
Mm. Mm.
Och så mår man lite dåligt. Men om du har identifierat dig med ditt jobb, då blir det väldigt, väldigt jobbigt. Du är intressantare än din arbetsplats. Du är intressantare än din befattning. Har du klätt på dig och din arbetsgivare hjälpt till att klä på dig hela tiden, då kommer du vara attraktiv på nästa. Och det kanske också var så att ibland de där bananskalen leder oftast till någonting som kanske var ännu bättre.
Och nu måste jag ju avsluta dig för att tiden är ute.
Mm.
Jag vet att du ska vidare.
Mm.
Är det någonting du vill skicka med en kort så att du hinner till nästa möte?
Ja, den korta är faktiskt till dig, Jenna. Jag tänker att du ska hitta någon som sätter sig på andra sidan bordet och frågar dig om alla dina erfarenheter. För det här området som vi pratar om nu och som du har pratat i alla dina poddar, det kan du nästan bättre än alla dina gäster. Så att jag ser fram emot avsnittet när du får prata om vad du tänker inom alla de här områdena.
Men tack så hemskt mycket och tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.